Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Välkommen till Ridklubben-podden. Det här är Gry.
Ja, det här är Rebecka.
Jag höll på att säga hej. Vi sitter hemma hos dig idag i din nya lägenhet.
Ja, det kanske till och med ekar lite, hör jag nu. Fast ändå inte. Ja, jag håller på att flytta in.
Ja. Ja, så vad fint det blev. Jag hjälpte till att måla lite grann. Vad fint det blev, förutom den rosa pricken jag gjorde i ditt tak.
Men annars har du kollat? Är den kvar?
Ja, jag har kollat lite. Det är Agnes rum som skulle vara rosa. Eller lila eller vad det var. Ja. Hon råkade göra en prick i taket.
Ja, hon är nog jättenöjd med den rosa pricken.
Förutom pricken så är det jättefint.
Ja, men tack. Det kommer bli bra. Jag har ju dock lite... Jag får lite panik på sånt. Fritt kaos, det är inte min grej. Så påminn mig om jag får för mig att flytta en gång till att jag inte tycker om det.
Du hade ju flytt samma helg som vi skulle åka till Göteborg, ja, och se på Göteborgs Horror Show, och då blev det flytt, Göteborgs Horror Show, översvämning på parkeringen, många hästar är lika med vi stannade hemma, ja, i Stockholm. Ja. Det var väl klokt.
Jo, men nu efterhand känner jag det, för nu är jag sjuk också. Ja. Alltså, du vet, nu är det som att jag sålde huset idag, så nu är det verkligen som att du vet, en jobbig grej släpper, ja, och då kommer ju allt i kapp liksom.
Ja.
Så nej, jag tror att det var det hade varit drömmet om Göteborgs eller man nu i helgen.
Ja.
Så att man hade kunnat åka iväg nu, titta på hästar och ha det trevligt.
Nästa helg så ska vi åka, jag och Nicke ska åka jättemånga mil för att rida en klass typ Norrköping. Men hon är så sugen på att tävla, hon tycker det är så kul.
Ja.
Det är långt dit.
Jag längtar tills jag också tänker så. Eller känner det.
Jag förstår det.
Ja, men en sak i taget. Ni vet ju hur det är. Livet.
Ja. Ja. Vi fick sitta och titta på tävlingarna från Göteborg på tv. Och det var också jätteroligt. Vad kul det var att se Al Capone.
Ja. Som är Sylves häst, för de som inte vet.
Ja, det är det som är så roligt. Ja. Jan Österdal och Sylve äger Al Capone tillsammans. Som du och Peder Fredriksson visade upp i Göteborg.
Det gick ju OS med Matilda Karlsson.
Men det gjorde den.
Ja, det gjorde den. Men nu rider Peder den. Så det är jätteroligt att se.
Mm. Precis, och jag höll på att säga nej, just det. Jag höll på att gå händelsen i förväg. Jag höll på att referera till ett avsnitt vi inte har släppt ännu. Det kommer sen.
Det kommer sen. Ja. Den som väntar på något gott.
Ja. Men det var härligt att få se ridningen. Också Petronella Andersson som vi ju har träffat, ja, i podden. Som om du som lyssnar nu går tillbaka i lite historiskt i historiken bland avsnitten, så finns det ju, vi träffade henne i somras. Man måste inte scrolla så långt för att hitta hennes avsnitt.
Nej.
Hon gick ju och gjorde dundersuccé. Jag pratade om min pappa som inte håller på någonting med hästar.
Nej.
Hans fru är en islandshäst. Han är helt... Men han sa, jag satt och kollade och så kom den här Petronella. Och han var helt imponerad över hon hade tvålat till allihop.
Ja, nej, hon är så duktig. Och så härligt när hon fick det nu. Du vet att det bara allt stämde.
Ja.
Liksom.
Ja.
Så nej, kul. Man får rys, gåshud.
Ja. Idag, dagens avsnitt är långt. Så vi ska väl egentligen sätta igång. Vi ska prata om mat. Och när det kommer till hästar och mat, då kan vi prata hur mycket som helst. Och det är lite roligt idag. För att jag tänkte på det när vi hade pratat med Malin om det här med maten. För det är roligt att när vi för hur länge sedan är det nu bestämde att vi skulle sälja Neo,
ja,
vår svarta häst,
ja,
så hörde en Malin av sig och sa hej, hej, jag lyssnar på podden och jag tror att nu hade passat oss perfekt, för jag har en dotter som går hypologen och en som ska gå upp från ponny, och hon själv lät liksom som att hon visste vad hon höll på med.
Yeah.
Och så hade vi lite kontakt via DM från början och så kom de och provredning och så köpte de ju Neo.
Mm.
Och sen så visade det sig att hon var ju också foderfreak och jobbar för Pavo.
Yeah.
Så då, sen, och då utvecklades det liksom hela den, för man får ganska nära relation, eller vi har fått en ganska nära relation i och med försäljningen av Neo. Jag vet inte om alla får det, men vi har ju ändå hållit ganska mycket kontakt med
verkligen
henne.
Dels för att vi sålde ju Måns till dem sen också.
Just
det är också kul att hon fortfarande vill ha kontakt med oss efter det.
Efter att Måns håller på, han håller på och smiter på hennes gård hela tiden. Det är så dumt.
Ja, det är så dumt. Men ja, vi håller henne sysselsatt så att säga. Ja, och men... utöver det så ringer vi också henne ofta ju för att få hjälp med foder. Och jag till hela ridskolan hjälper mig med.
Ja, det är så. Du har bytt till Pavo sen dess eller?
Ja, eller vi har ju ett grovfoder. Och sen har vi ju kraft och havre. Men sen hjälper Malin mig att räkna foderstater och se vad jag måste komplettera med. Om det är någon häst som behöver något special så ringer jag bollar med henne vad vi ska ge till den. Och... så allt sånt ger jag Pavo.
Så det har ju utvecklats från liksom en vet du, hästförsäljning till en närmare kontakt till också liksom att vi får liksom samarbeta med dem. Du har det till, och vi har också gått över till att använda deras mat helt och hållet. Och det har gjort innan vi träffade henne för det här avsnittet.
Ja, men precis.
Det var att vi började gå över till hennes till fodret hon säljer för att hon brinner för och kan så mycket. Jag litar på henne så mycket. Hon också, det kommer ni höra, hon är också så mycket med, hon har jobbat med vad heter det? Foder och kostrådgivning för människor också.
Ja, exakt. Foder.
Kostrådgivning för människor också först.
Ja.
Och sen så gått över till hästar. Så hon verkligen brinner för och det tycker jag känns så otroligt tryggt. Mm. Så vi träffade henne för ett tag sedan och satt ner och pratade om hästar och foder och tillskott och allt vad jag minns. Jag måste lyssna på avsnittet igen för jag minns typ hälften av allt vi pratade om.
Ja, men foder också. Man kan ju prata i en evighet om foder känns som. Så vi kanske träffar henne fler gånger, vem vet.
Ja. Ja, och sen vi träffade henne för poddens räkning så också nu, Nicky, vi höll ute på Instagram här för någon vecka sedan har också blivit ambassadör för Pavo ihop med butiken Mile Horse, vilket är jätteroligt. Så att vi har ju liksom lite samarbete ska man veta.
Ja.
Men det är också jätteintressant att få höra allting. Och få även om man har annat foder till sin häst om man lyssnar på podden så kan man bara ta till sig så mycket annat och tänket av behov, tycker jag.
Ja, men absolut, det tycker jag också. Och jag tror också man kan ju aldrig bli fullärd när det kommer till foder för att alla hästar har ju unika behov. Så att man lär sig ju, man stöter ju på en ny häst som behöver någonting nytt hela tiden tycker jag. Och speciellt jag som har ridskola och så många olika hästar som har olika behov.
Och man kan blanda märken och fodertyper hur det som passar sin egen häst bäst.
Exakt. Och så tror jag att det är viktigt att man hittar någon som vi har hittat Malin. Att man har någon som man har förtroende för och känner att man kan föra en diskussion med och bolla. För jag tror också det har inte bara med foder att göra utan miljö och hur vi rider och hur vi tränar och hur vi håller våra hästar. Liksom.
Jag hade ett långt snack igår med en kompis som de har haft sin häst, sin ponny på lösdrift. Och sen så har nu tagit in och stallat upp och var ute några timmar om dagen då, så som hästar, uppstallade hästar är. Hon sa just hur den har reagerat annorlunda och hur det påverkar magen. Alltså det finns så mycket som kan ge utslag i ridningen som man inte tänker på att tänka ibland.
Nej men absolut, så är det ju verkligen. Så är det ju. Ska vi berätta att vi har sålt salsa också?
Ja men gud!
Det har vi. Men det känns bra tycker jag.
Det känns jättebra.
Jag saknar henne. Speciellt när jag får av Khaleesi också.
Ja.
Så saknar jag henne lite nu. Och att det känns... jag kanske sålde fel häst. Men nej, det har jag inte gjort. Och de som köpte henne känns ju toppen.
Alltså... ja. Vi berättade om dem tror jag, i förra avsnittet. De var här från Öland och provred.
Ja.
Och tyckte att hon var så himla härlig. Och så åkte de hem och tänkte något varv till. Och sen så ringde de och sa att de ville så gärna köpa henne. Och det var så... man blir så stolt som en tupp när hästen går och åker till veterinärbesiktningen och dansar igenom den, sköter sig hur bra som helst, UA och bara
kliver in i släpet som hon typ aldrig åkt. Hon har alltid åkt lastbil med oss. Mm. Nej, och bara allt verkar ju rulla
på. Jag fick ett filmklipp när de red igenom, de hade världens översvämning på Öland.
Ja.
Så fick ett filmklipp när de vadade fram genom vattnet.
Ja.
För Salsa så jättenöjd och jätteglad.
Det tror jag. Det.
Så himla härligt.
Ja, men jättehärligt. Ja. Nej, där hon kommer få det toppen. En mamma och en dotter som vill ha en kompis för resten av livet.
Ja, det kommer bli jättebra. Men det ser konstigt ut nu, tomt i hennes box.
Ja, men jag vet. Det känns som att hon är på resa.
Ja.
Nej, jag får se till att fylla upp den boxen. Med en annan häst, inte en egen häst. Någon annan. Jag försöker fylla den nu fort så att jag inte har en ledig box.
Nej, det får jag inte ha.
En ledig box eller en häst till? Något av det.
Still. Jag tror jag ska bara flytta in här.
Nej, alltså jag ska inte ha någon häst till. Det är, jag ska överleva den ena.
Och man måste komma ihåg att det ska vara kul.
Absolut. Och det har inte varit nu. Men det blir, men som vi sa, det är tider i livet. Liksom. Nu håller jag på att fokusera lite på att flytta och att mina barn och jag ska ha det bra. Liksom. Ja. Och sen den här vintern varit så lång också.
Ja.
Så jag tror ju att när våren kommer, alltså jag längtar till, tänk första koppen kaffe ute i solen.
I talande stund. Mm-hmm. Jag tittar ju ganska mycket på väderprognoser som du vet.
Ja.
Jag tror att du kan ta den på måndag.
Oh, jag längtar till på måndag.
Jag tror, de kan ha ändrat. Ja. Jag tittade igår senast, men jag tror att det är på måndag.
Ja, vad härligt. För jag har också tänkt att mars. Bara det blir mars så kommer mitt liv kännas...
På måndag är det mars.
Ja, så jag längtar till på måndag.
Okej, nu ska ni få lära allt och lite till om hästar och foder med Malin. Då säger vi välkommen till Ridklubben-podden till tjejen vi kallar Paavo Malin. Hej!
Hej, tack!
Hur är läget?
Det är bara bra.
Bra. Tack, ja. Vi sitter i kontoret i Gustavsberg i anläggningen och det är ridgymnasiet som är utanför. De har precis haft lunch och på väg in på lektion. Ifall det låter något så är det därför.
Ja, exakt. Det... Nu är det tyst.
Ja, de håller på.
Det är mycket tjejer här som... Ja.
Du, var roligt att få träffa sitta ner och prata med dig. Vi har pepprat dig med 1000 frågor ändå. Alltså så där, man mejlar ibland och frågar ibland och har sig ibland. Men nu ska vi prata om mat.
Ja.
Ja.
Hästens mat.
Hästens mat. Men du, bara får sätta en bild av vem du är. Så har ju du är ju också, vad heter det? Nutritionist. Vad heter
Nej, det? Jag är kostrådgivare faktiskt.
Men vad är skillnaden då?
Ja, det är en mycket längre utbildning till nutritionist. Okay. Mer, ja, sen finns det näringsterapeut och så vidare, så det är lite olika.
Men kostrådgivare på människa?
På människa, ja, precis.
Var du från början?
Det var ju från början. Det var den första utbildningen jag gick faktiskt inom humansidan när det gäller friskvård och hälsa och så.
Sen och hur gled du över på hästars mat då?
Ja, dels på grund av mitt eget intresse såklart efter att ha haft hästar i mitt liv. Länge. Från början var det min dotter som räknade alla foderstater och så. Vi är båda lika intresserade av foder. Så det har alltid funnits ett intresse. Sen när jag började jobba med det såklart så har jag ju haft jättemycket nytta av den utbildningen jag har gått på humansidan.
Ja, men så det är du och du jobbar för Paavo och jobbar med de produkterna som de har. Men vi tänkte att vi pratar om mat i stort också. Mm. Men vi ska också säga att det är Malin som också... Malin och hennes familj som köpte Neo och Mons av oss. Det var så vi lärde känna dig.
Mm.
Det är för kul. För vi sa ju här i podden att vi funderade på att sälja Neo. Och så hörde, om jag minns rätt nu, så hörde du av dig. Så kom ni hit och provade det. Så köpte du Neo och sen så köpte ni också Mons. Och sen så visade det sig att du också jobbade med hästmat. Och så har vi börjat ställa 1000 frågor. Och sen så har vi gått över till att börja ge våra hästar Paavo mat. Och sen så har satt det verkligen så här en hästaffär som har gett härliga ringar på vattnet. Och du brukar stå också sälja när det är tävlingar i Sundbyholm dit vi brukar åka och tävla, så brukar du stå och sälja, då ses man där och så träffar man Neo där, så det är skitmysigt tycker jag. Jättehärligt när det blir så. Men vi vill i alla fall prata om hästar och mat. Vi har fått in massvis med frågor från våra lyssnare. Vi har också massvis med frågor själv. Vad är det första du vill fråga?
Gud, är det första jag har så mycket frågor, men jag ska försöka portionera ut. Det blir ju så när man har ett så här stort stall med ridskor. Jag har ju så otroligt många individer där nere. Och det går ju att individanpassa såklart, men ändå inte. Alltså egentligen behöver man ju kanske ha jättemycket olika fodersorter. Men jag tänker att grovfoder är ju viktigt. Alltså höt. Det är deras huvudföda liksom. Och hur ska man tänka kring det med analyser och sånt?
Ja, när man har så här många hästar, det är en utmaning alltså. Det är det. Och när det gäller grovfoder, då brukar jag tänka att man ska hitta ett grovfoder som passar alla hästar. Och då behöver man ju hålla nere på de kraftigaste, alltså energi framförallt. Ja. Så att man får gå på den mest lättfödda hästen i stallet och tänka, tycker jag, det ska passa den.
Yeah.
Till de andra får man komplettera.
Och hur gör man? Nu har jag ju proffshjälp av dig. Så att jag skickar alla analyser till dig och frågar hur jag ska lösa det här. Men hur gör man då om man inte har en Malin i sitt liv? För vem som helst hör av sig till dig och ber, alltså hur gör man? Jag tänker om man inte har en kontakt som jag har i dig.
Vem som helst kan höra av sig. Det går jättebra.
Ja.
Nej, men jag tycker att det är viktigt att be om hjälp faktiskt när man inte kan. För att det är ganska stor okunskap. Vem som helst kan ju köpa häst egentligen, utan att ha någon speciell kunskap om det. Och det är ju tyvärr så att det finns en hel del utmaningar med det. Så man gör ju gärna som sin boxgranne gör och så vidare, och det kanske inte passar just den hästen. Så jag tycker att det är jätteviktigt att be om hjälp från en foderrådgivare, för det finns hjälp att få. Och det kan förenkla livet, både för hästarna och för hästägaren.
För
såklart.
Å ena sidan så får man höra att bara ett bra grovfoder så ska det räcka egentligen. Man behöver inte ge någonting mer. Och sen så har man nästa som har hö. De har olika kraftfoder, de har mash, de har müsli, de har mineraler, det är B-vitamin, den är vild, sen ska magnesium, alltså tusen byttor. Det finns ju hela spannet där allt, alltså det finns verkligen så mycket.
Ja, så känns det att det går lite i trender ibland också. Ja. Att här, ett tag äter alla magnesium och sen ett tag äter alla B-vitamin.
Och så plötsligt ropar någon att nu är det kolik, det är alltid koliktid tycker jag. Det är alltid någon som säger, men nu är det ju koliktider. Man bara, hur kan det alltid vara koliktid?
Ja, alltid förutom juli när hästen går på bete, alla andra månader.
Nej, men också, ja, precis. Och sen så bara, och då är det loppfrö. Nej, det är inte loppfrö. Nu är det olja. Nej, det ska inte vara.
Jag tycker, men det är där, när det gäller grovfoder, ja, såklart hästen kan klara sig på grovfoder, men det beror ju på, ja, och mineraler då såklart, för alla hästar behöver mineraler oavsett vad man har för grovfoder. Men
stopp där. Och det är för att det inte finns mineraler i grovfodret.
Precis. Ja. Och inte ens i gräset. Alltså när de går på bete så behöver de också mineraler.
Ja.
Det är därför de får mineralsten.
Ja, just mineralsten är inte heller min favorit.
Bättre än inget?
Nej, jag tycker faktiskt man ska se till vad hästen faktiskt behöver, för att man vet inte riktigt vad de får i sig om de går och slickar på den där. Det kanske är någon häst som är jätteflitig och så är det någon häst som inte äter någonting. Då vet man inte vad den har fått i sig. Så det är viktigt att man får i sig det dagliga underhållsbehovet helt enkelt. Och sen beror det ju på vad vi vill göra med våra hästar, såklart. Många av oss, även om vi bara tränar på hobbynivå, så är våra hästar elitidrottare. Och då räcker inte alltid. Det finns tävlingshästar absolut som äter bara grovfoder. Men det är så mycket mer som krävs för att hålla dem fräscha. I muskler, i leder, i pälsen, i huden och så vidare. Så att det är mycket som man behöver stötta upp med. Och det är där den här kunskapen också kommer in. Att man tar hjälp om man inte riktigt vet. För hästen är ju såklart, alltså hästen är ett steppdjur från början. Gjord för att ströva fritt och leta mat. Inte stå med mulen i en hösilagebal. Egentligen, nu är ju det en jättebra ersättare, hö och hösilage, till att leta mat. Och i den här delen av världen, vi bor ju i ett sånt klimat att på vintern så måste vi ju stötta dem såklart. Och sen kan det ju gå bra hela våren, sommaren och hösten att de går på bete och klarar sig bra. Men ska vi träna dem, då behöver vi ju supporta dem. Vi kräver rätt mycket av dem. Vi vill hoppa och göra piaff och passage och galopp och trav.
Jag vet inte om jag kan trava rakt fram innanför spåret.
Vi vill göra kvartslinjer. Där är utmaningen. Men vad ger du dina hästar då? Alltså vi tar dig då som exempel. Ja, det är olika från häst till häst förstås. Ja. Det är det, att inte gå och säga hur långt ett snöre. Det är där vi är hela tiden.
Mm. Men det där tycker jag, det är roligt. När man har en sån här anläggning som jag har och träffat så mycket hästar. Jag tycker att det är kul. Och jag tror så länge man ändå är nyfiken och vill lära sig mer och så. Det är ju kul. Alltså så, för då, ju fler hästar man träffar, ju mer lär man sig ju hela tiden.
Ja, gud.
För då lär man sig, okej, det där är den typen och den ser ut så där i kroppen. Mm. Och då har man testat att ge den och då vet man nästa som kommer och har lite samma problematik. Så ja, men man lär sig ju liksom hela tiden. Men man stöter ju också på en ny häst också hela tiden som man inte vet hur man ska göra.
Och vad är det första du tycker om? Man säger så här, vi har grovfoder med bra analys eller med bra proteinhalt och vad heter det där TS färdet, vad heter torrsubstans. Om man tittar på, vi ska inte gå in på höanalys, då kommer vi aldrig ta slut. Eller?
Nej, alltså det är också svårt.
Ja, jag kan tillägga och säga att jag tycker att det är jätteviktigt att man har en analys.
Ja.
För det har inte alla. Och det är ganska vanligt.
Och då är det viktigt att kvoten är rätt. Alltså du vet, lite sådana. Men där tänker jag, om alla tar en analys på sitt grovfoder och kan man inte utläsa den själv, då hör man av sig till en.
Att man ber den man köpt analysen av, den man har köpt höet av, att skicka en analys och så får man läsa av det.
Och man kan ju göra analyser själv också om de
skicka
inte vill
in.
Göra det.
Ja.
Men man köper ju, jag vet ingen som köper ett grovfoder utan en analys.
Nej.
Först.
Nej.
Men det är ganska vanligt.
Är det?
Inte här i Stockholm.
Det känns ju jätteläskigt.
Här tror jag brukar säga det när jag föreläser också, för att i Stockholm har jag inte ännu varit i något stall som inte har haft analys. Men ute i landet så är det ganska vanligt att man köper ett oanalyserat grovfoder. Och då är det svårt. Självklart så hjälper jag ju till med de förutsättningar som finns när det är folk som hör av sig och vill ha hjälp.
Hur gör du då? Luktar, smakar,
ja, men då är jag jättejobbig foderrådgivare, för jag ställer ju 1000 frågor såklart för att försöka kartlägga vad är det den här hästen behöver. Man får titta på historiken, vad har den ätit förut, vad har den för problem. Man tittar på symptomen på hästen, ja. Vad kan den ha brist på, och försöka hjälpa till så mycket som det går liksom. Och stötta upp där. Men jag rekommenderar alltid att ta en analys, för då kan du ligga steget före. För det tar ganska lång tid innan man upptäcker brister.
Mm. Det känns också läskigt att ge dem utan analysen om inte den här kvoten är rätt.
Och jag sånt. Vet, alltså, och det är till och med vanligt på avel. Det är vanligt på växande unghästar, på hästar som har metaboliska störningar, att man ger ett oanalyserat grovfoder. Det är lite tokigt. Det är någonting som jag brinner för, så jag tjatar om det här när jag är ute och föreläser. Ta analys!
Vilka är de vanligaste frågorna du får när du föreläser från folk?
Oj, ja, men det är nog kanske att min häst faller ur eller den är tjock. Att den har problem med magen, fri fekalvätska tror jag. Det är väl de vanligaste.
Och vad är ditt svar då på fri, om man får fri fekalvätska, att det sprutar? Ja. Alltså, vi hade det förra vintern. Avföringen var det inga problem med. Det var liksom bajset i boxen såg helt okej ut. Mm. Att det kom massa vätska när han skulle prutta eller bajsa. Mm. Så, och han såg ut som han hade så randiga. Men det har blivit jättebra nu. Mm. Men vad säger du då om det? Vad ska man göra då?
Det eller är
vad
väldigt är det vanligt. Min första motfråga när någon kommer och säger att de har problem med fri fekalvätska, då frågar jag alltid, är den bra på sommaren? Mm. Och då kommer 95% att säga ja, det är den. När du äter dem gräs och de äter från träd och örter och så vidare, så det blir väldigt artrik foderstat för hästarna. Det är de byggd för. Så deras mikrobiota mår toppen. Och så stallar vi in dem. Så det här kommer ju oftast problemet på vintern och framåt oktober-november, beroende på var i landet man bor såklart. Då börjar det här problemet, och då har vi tagit bort det här från dem som de är faktiskt gjort för. Och då får man se över foderstaten på en helhet och se till att man har såklart ett bra grovfoder. Och artrikheten, för oftast är det kanske 2, 3, 4 olika sorters gräs i en hö eller höselarsbal. Och att hitta, kanske komplettera med en höpellets eller så. Och stötta magen så att det blir levande, bra, härlig bakteriekultur i magen.
Hur gör man det?
Ser över foderstaten i helhet, och fiber är jätteviktigt för maghälsan. Annars funkar inte näringsupptaget så bra för hästarna heller. Och det här kan ju vara under en längre period. Att man märker att hästarna har gått med dålig mage, och där kan ju vara många som säger nej, men min häst har inte problem med magen, för att den inte har problem med träcken. Men man ser att näringsupptaget inte fungerar för att den kanske har dassig päls eller hovarna är trasiga eller sådär, och det är ju också ett tecken på att näringsupptaget inte riktigt fungerar, och då kan det vara bra att tillsätta probiotika till exempel, eller prebiotika, fibrer. Fibrer är ju mat för de goda tarmbakterierna, och de vill vi ju ha många av. Så det är bra att ha en fiberrik foderstat för hästarna. Det är grunden liksom.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Hur tänker man då, om vi börjar liksom från 1-åringarna till 2-åringarna och sen 20-åringarna, kan man utfodra dem likadant eller förändras deras näringsupptag och hur man ska tänka vid utfodring av olika åldrar?
Ja, absolut. Och fölen, där börjar det ju redan med stoet. I slutspurten av dräktigheten, jätteviktigt att hon får tillgodose behovet. Det är ju de 3 sista månaderna av dräktigheten som det här lilla fölet går från en kanin till det här fölet som ska komma ut. Liksom. Där händer det jättemycket, och där är många som ligger back, så där kan man ju vara med redan från början. Och fölet får ju med sig från sin mamma, så att vara med redan från början med att de får i sig råmjölken och så vidare för att hela tarmhälsan ska vara med från start, så de tar åt sig den här näringen på ett bra sätt. Jätteviktigt. Och sen proteinet, såklart. Alla växande individer, dräktiga ston, fölen, unghästar och så. Och sen äldre hästar, deras metabolism ändras ju när de blir äldre, så de har också ett ökat behov. Så att ja, Det skiljer sig lite beroende på vad man har för individ. Och jag är egentligen jättedålig foderrådgivare när det gäller att man vill ha det enkelt. Och att det ska vara lika för alla, för att alla hästar är individer. Så jag gillar ju verkligen, vad har du för problem med den här hästen? Det spelar ingen roll om du har 20. Jag vill lösa problemet med den här hästen specifikt. Och vad den kommer med för historia, den har ju med sig någonting. Och så när vi flyttar dem så ändras ju hela mikrobiotan igen. Så de har ju med sig från mamman och den miljön de lever i. Det är precis som när vi åker utomlands. Våra magar hänger inte riktigt med.
Och de får turistmagen när de kommer.
Precis. Man ändrar ju allt.
Ja.
Och de är så känsliga. Det är därför alla foderbyten behöver ta. Vi rekommenderar ju 3 veckor då. Det är inte så ofta det sker. Där är jag till och med själv dålig på 3 veckor kanske. Alla foderbyten.
Behöver man grovfoder eller kraftfoder eller müsli och sånt?
Vad tänker du på då?
Att det ska ta 3 veckor även grovfoder?
Ja, men alla foderbyten egentligen för att mikrobiotan ska hänga med. Den är lite känslig. Så den behöver 3 veckor på sig. Så ju längre tid man kan ha på sig i ett foderbyte, desto bättre är det.
Om man ska slösa in det, så om man ska slösa in nu, så att man ska börja ge, inte vet jag, någonting nytt, alltså kraft, något tillskott, något fiberbit eller någon, vad det nu kan vara, där det är 3 veckor, då är det näve och så ökar man på, eller hur?
Ja, jag brukar säga det. Börja med en näve och öka på en näve i taget. Och sen just när det gäller fiberbiten till exempel, så för övrigt är min favoritprodukt. De löser väldigt många problem för hästar som har problem med magen. Öka på försiktigt och man ser i vilken giva man kommer upp i att nu är magen bra.
Och vad är fiberbit?
Eller hullet. Eller. Det är betfiber. Utan
inte betfor?
Nej, inte betfor är ju ett märke egentligen. Okay. Men det är betfiber. Men den är utan melass. Låg med socker och stärkelse. Och sen så det som är unikt med fiberbiten är att den har också protein i sig. Så den har bland annat lucern och sen har den bockhornsklöver i sig. Som också är proteinrikt och väldigt gott. Hästarna gillar ju den här smaken. Det blir ju som en krydda.
Och det kommer som pellet som man blöter upp i 20 minuter, en halvtimme och sen formätar det som en mash, fast inte en mash.
Ja,
men vad heter på fiberbit och mash?
Mash,
det är mash.
Det finns ju en djungel av olika sorters mash faktiskt, och den är ju också gjort för magen. Innehållet i mash kan se helt olika ut. Det finns spannmålsfri mash och så finns det mash som är mer energirik för att den ska pigga upp. Och för hästar som kanske är kräsna och verkligen behöver dricka till exempel. Vi säljer ju mash till flera kliniker som har till hästarna som står på boxvila. För då alltid har de inte så bra aptit när de står där. De kanske är sjuka eller så. Och då vill man verkligen få i dem. Så våran mash, våran slobber mash som är den mest kända mashen tror jag i Sverige. Vi brukar skryta om det. För vi var först med mash in på den svenska marknaden. Och den är god. Den är känd för att vara god. Och det har ju klinikerna kommit på. Så de fodrar ju sina inneliggande patienter med den här.
Men då är mash mer vattnigt än till exempel. Nu försöker jag jämföra mash och fiberbit.
Du kan göra den grötig eller du kan göra den som en soppa. Bara du vill få i den här näringen i dem. Liksom. Och på tävling är det perfekt med mash för återhämtningen. Om man vill att de ska dricka om det är varmt ute eller när man reser med dem, jättebra för att få i dem. Många hästar varken äter eller dricker från det man lastar på dem på transporten.
Ja.
Och då är det ju en lifesaver. Och nu när det är kallt ute, alla kan inte ha termobars i hagen och så vidare. Det är perfekt att man ser till att de får i sig dricka ordentligt, för det är gott.
Yeah. Och då, men jag tänker, för vi har pratat förut om det här, och då, att man vill ju också ge dem torrt foder just för att de ska sätta igång salivproduktionen och så. Och det får de ju inte då om de äter mash.
Nej.
Är det dåligt då att ge dem
mash? Nej, det är olika
eller
syften.
Eller bara mash? Eller måste ge dem också? Eller?
Du måste inte ge någonting, utan det beror på hur behovet ser ut. Men behöver du få ge dem vätska? Mm. Absolut. Mash, jättebra. Vill du få igång magen? Så kan det ju finnas mash med extra linfrö till exempel och som hjälper till med hela matsmältningssystemet. Betfibrerna, då är ju verkligen mat för de goda tarmbakterierna. Där håller de igång magen på ett bra sätt. Och just fiberbiten, där är ju perfekt för hästar som har lätt faller ur. Det är det första jag rekommenderar till i princip alla hästar som är tunna. Nu, januari. Nu börjar många få panik och hästen har fallit ur. Väldigt vanlig fråga faktiskt. Har man fiberbit i sin foderstat, då kommer du aldrig ha en tunn häst.
Det gäller att hitta rätt fiber. Fiber nuggets, vad är det då?
det är höpellets. Den innehåller 60 olika sorters gräs och örter.
Men den ska också blötas. Fast inte mash, alltså som en gräp.
Där får du ju artrikheten. Okay. Så har en häst som har de problemen och lägger till det här, så brukar ju magen mot toppen.
Att man inte riktigt äter grovfodret?
Ja, eller att det är någonting som saknas och stör helt enkelt, att de inte får i sig tillräckligt med...
Men om hästen mot tipptopp, då en häst som är i fin form, den mår bra, grovfoder och någon form av kraftfoder bara. Klart ingenting annat,
alltså,
eller?
Grovfoder och mineraler kanske. Och sen är ju behovet... beroende på hur ser grovfodret ut. Alla grovfoder är olika och det finns mineraler också, en djungel. Så det är inte en mineral, ett mineraltillskott som kommer att passa till ett grovfoder. Sen kommer ju kraftfoder till ofta om inte det räcker till. Mm. Att grovfodret inte räcker till, mineralen räcker inte till. Och sen finns det ju också... väldigt många olika sorters kraftfoder. Det här är väldigt vanligt att jag ställer frågan, vad äter din häst? Ja, men jag äter någon müsli. Ja, och det finns ju också en djungel av müsli. Det finns spannmålsfri müsli och så finns någon hög energi. Någon är gjord för fånghästar och så vidare. Så det finns ju ett kraftfoder som passar alla hästar.
Vill man att maten ska vara glutenfri åt den?
Nej, det där är ju också känsligheten, precis som i oss människor. Vad man kan utveckla födoämnesallergier beroende på. Det kommer oftast från magen faktiskt. När magen är känslig och inte är i balans, då ökas ju den här känsligheten. Det är precis som för oss. Man kan läka det mesta med att ha en bra mage, tarm.
Tror du att många ger sina hästar för mycket kraftfoder?
Vet du, jag brukar säga så här, att det är min sport att effektivisera foderstater. För att många gånger så kanske man ger... Alltså det är inte helt ovanligt att man ger så här 12, 13, 14, 15 olika grejer till sin häst. Och fördelen med sammansatt foder som jag jobbar med är ju att jag kan ju ta bort 12 av de här 15 grejerna och ersätta det med en eller två produkter. Och så får jag allt det där som man håller på och duttar med. För det är viktigt att ha balans. Det är lite tråkigt att säga det, för att alla har hört det så många gånger. Men balansen är så otroligt viktig för att hästarnas hälsa ska vara bra. Liksom.
Jag har fått en lyssnarfråga här. Och då är det, min ponny fick fång 2022. Vilket foder skulle du råda mig att fodra med?
Mm. Och där är ju såklart grunden också grovfoder. Och ha en analys. För som jag sa, det är inte alla som har det. Och då är det jättesvårt att se vad beror det på också att hästen har fått fång. Det kommer ju också ifrån magen.
Som... oftast att de är överviktiga? Eller
måste inte alltid, men ja...
Det alltså när man tänker fång, då ser man ju en tjock liten ponny.
Jag vet. Fång, och det är faktiskt inte alltid... Det är bara tjocka ponnysar som får fång. Det kan ju vara stora halvblodshästar också. Mm. Men balansen återigen. Stötta magen. Magen. Det är jätteviktigt att man får en fiberrik och bra foderstat. Och balans mellan mineralerna. För det finns mineraler som kan störa upptaget också. Till exempel järn. För känsliga hästar påverkar upptaget av andra mineraler och insulinkänslighet och så vidare. Och att man stöttar ämnesomsättningen. Många B-vitaminer, det finns ju flera B-vitaminer, men många B-vitaminer hjälper till med ämnesomsättningen. Till exempel tiamin, jätteviktigt för en fånghäst. Hålla nere med socker och stärkelse, såklart, till en fånghäst. Se till att de får tugga mycket. Men såklart, man kan inte släppa kanske ut dem på gräs. Sen finns det många fånghästar som läker och sen kan de gå på gräs och leva livet. Men får ju vara försiktig.
Jag har också hört att de inte ska gå i början på säsongen. För att då är ju gräset mycket mer sockerrikt. Eller?
Ja, om det har varit mycket, mycket sol, då är det ju alltid mer socker i gräset.
Ja. Mm. Så det känns som att de klarar av typ... slutet på säsongen mycket bättre än början.
Men så säger någon så här, hästarna ska inte äta gräs alls före 1 juli, och det är alltså svårt att tro.
Va? Varför ska
man göra det? Får ju vänja in
för att det här med sockret. Det var någon som sa att man får inte äta gräs före 1 juli, för då är gräset så himla kraftigt. Men så kan det ju inte stämma.
Det känner man nu, men alla kanske inte. Jag tänker så här, går de med en liten ruta, en grusruta, om man släpper ut dem på bete från en dag till en, det är väl klart att de blir sjuka. Ja. Jag tror inte att det spelar någon roll om man gör augusti eller i juni.
Nej. Man får ju begränsa lite grann. De kan inte, alla hästar klarar inte fri tillgång vare sig på grovfoder eller på gräs. Exakt. Alla hästar klarar inte det.
Nej, men jag tänker som våra hästar som går i stora hagar, när det börjar komma upp gräsen, Då börjar de pilla i sig. Mm. Alltså, och det tänker jag är nästan det bästa. Att de börjar liksom, ja, pilla när det,
att det kommer naturligt. Ja.
Ja, men precis.
Vi har en lyssnare som har ett halvblod som är spänd och reaktiv. Och hon undrar hur kan jag... Hen undrar hur hen kan stötta honom både hemma och på tävling.
Mm. Det där kommer ju också oftast ifrån magen. Tråkigt svar. Jag pratar mycket maghälsa oavsett vem jag pratar med. Och innan jag pratar tillskott så brukar jag alltid prata mage. Jag rekommenderar inget tillskott egentligen utan att läka ihop magen. Men nästan alla hästar har magnesiumbrist skulle jag säga. Sticker ut hakan lite, säger det. Det är så vanligt faktiskt att hästar har magnesiumbrist. Och där är det precis som för oss människor. Hur tar man reda på det? Ja, alltså det enklaste sättet är att tillsätta lite magnesium tycker jag för att se. Och där går jag återigen till. Det här har jag med mig från humansidan. Eftersom vi är exakt likadana som hästarna där. Vi bränner jättemycket magnesium när vi stressar. Och allting för hästen som är mot deras natur är också stress på ett eller annat sätt. Så det går åt rätt mycket magnesium. Så där kan man behöva stötta upp. Reaktiva hästar blir väldigt spända och så vidare. Men där kommer serotoninet in i det här också. För att har hästarna en störning där. Vi människor har vi brist på serotonin. Då skriver farbror doktorn ut antidepressiva. På hästarna, när de är väldigt reaktiva, har de brist på serotonin, de blir också mycket flyktiga och så vidare. Det här kommer från magen, för att serotoninfabriken är i magen. Och så går det kopplingar, signalsubstanser. 90% av serotoninet tillverkas i magen, 10% i hjärnkontoret. Och så ska de här snacka med varandra. Så ligger de back så behöver man börja med att titta på magen, för då kommer serotoninfabriken igång. Och då brukar de lugna ner sig. Så det där är återigen magen. Så då brukar jag börja med att lägga till betfiber och läka magen. Och sen tillsätta till exempel tryptofan då, ihop med magnesium gärna till en sån häst. Det är en aminosyra som också hjälper till.
Visste du det?
Nej.
Nej, bra. Skönt. Känner mig korkad. Tack för att du var ärlig.
Man känner igen alla aminosyror, så står ett L framför. L-tryptofan, L-lysin, L-metionin till exempel. Det är en aminosyra och tryptofan påverkar det här. Till människor så får man inte sälja tillskott av tryptofan i Sverige. Men på häst finns det faktiskt och det hjälper otroligt många hästar. Så börja med att läka magen på den här reaktiva hästen. Jag hjälper jättegärna till. Och sen kan man lägga till tillskott.
Och magnesium, det köper man då rent magnesium. Det finns inte mineraler eller liksom...
Ja, du oftast är det inte tillräcklig mängd.
Nej.
Och är en sån här häst så har den säkert legat back länge. Och då kan man behöva ge faktiskt en ganska...
Men kan man ge för mycket magnesium? Eller kissar de bara ut
överskottet? De kissar ut överskottet. Allt ska genom kroppen. Så jag brukar inte rekommendera att man bara öser på. Men det här är individuellt. Jag kan ibland rekommendera, absolut. Ge magnesium extra stor dos under 2-3 veckor och se om det är någon skillnad. Märker man ingen skillnad, nej, men då kanske det inte är det som är. Nej. Men märker man skillnad, då vet man. Så det är ganska lätt. Och eftersom det är så vanligt så brukar jag faktiskt säga att prova med det.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Det är någonting annat man inte ska ge för mycket av. Är det C-vitamin?
Nej, vitaminerna, det finns ju vattenlösliga vitaminer och så finns det fettlösliga. Och det är de fettlösliga, det är de vi lagrar, som till exempel D-vitamin får vi från solen, genom huden.
Alltså noll nu.
Exakt, nu är det noll. Nu behöver man fylla på, såklart.
Så behöver det... hästarna också det?
Ja, ja.
D-vitamin.
Ja, ja.
Jag har aldrig gett min häst D-vitamin.
Nej, men det får de också mycket i... Eller framförallt också gräset får de på sommaren.
Som det finns noll.
Nej, på sommaren. Ju senare, där är det faktiskt, ju senare de går på bete, desto mer D-vitamin finns det i gräset också. För då har ju solen hjälper ju till att det blir D-vitamin i gräset. Så det är bra.
När vi pratar om vitaminer, jag ger B-vitaminer till hästarna. Mm. För det började jag med i höstas när någon sa, nu är det pälssättning, nu ska det B-vitamin. Mm. Och sen tycker jag alltid att det är pälssättning. Och den här vintern som har varit, så var det varmt och så var det kallt. Så varmt och så var det kallt. Så det känns som att det alltid har varit något. Jag vet inte, det har bara fortsatt. Mm. Kan man ge för mycket B-vitamin?
Alltså B-vitamin tror jag är den vanligaste vitaminen som jag upplever att folk ger faktiskt, men man har inte riktigt koll på varför alla gånger. Och det finns ju ganska många olika B-vitaminer också. Och där är det ju så här. B-vitamin är ju också vattenlösliga. Ja. Så att, nej, man kan inte ge för mycket. Hästen kissar ut. Utom B12 faktiskt, den lagras. Men alla andra B-vitaminer, det finns ju B1, B3, B6, B7 och så vidare. Det kissar man ut överskottet. Och B-vitaminer är ju väldigt omtalat. Googlar man så kommer det upp jättemycket artiklar från tidningen Ridsport och Hipson och överallt om att man behöver inte ge B-vitamin, för det tillverkar ju hästarna själva. Men det är ju om magen mår bra. Har hästarna en mage som fungerar? Det här är också faktiskt precis samma för oss. Var och varannan människa jag känner har ju IBS-mage. Då funkar inte B-vitaminfabriken så bra faktiskt.
Men om de mår bra så behöver man inte ge B-vitamin.
Då ska tarmen klara av att tillverka det själv.
Ja, okay.
Men har de inte det, så då kan man behöva tillsätta det. Och många upplever ju att de får en förbättring med B-vitamin.
Och då vet man inte heller nu, då mår de bra för att de får det. Eller mår de bara bra? Man då kan får man testa. Ta bort och prova då.
Ja, det rekommenderar jag alltid när jag rekommenderar tillskott. Oavsett om det är till människa eller till häst faktiskt. Att göra ett uppehåll lite då och då. För att se, man ska ju märka skillnad. Mm. Märker du ingen skillnad, då är det ingen. Då matar du kråkorna. Men märker du skillnad, fortsätt.
Salt började jag också ge. Det var i somras som var så varmt, så gav jag extra köpt fodersalt. Eller man kan vara vanligt, det är jodfritt salt. Men jag köpte fodersalt. Mm. Och sen så har jag fortsatt att ge en nypa salt varje dag ihop med fiberbit som då Milan till exempel äter. Behöver man göra det på vintern?
Man behöver alltid ge salt faktiskt.
Alltid. Fast om man saltsten?
Jag tycker det. För att en del hästar är inte så intresserade av sin saltsten. Och en del hästar äter på sin saltsten. För att få det här lite under kontroll så är det ju bra att själv dosera. Och hästarna gör ju av med rätt mycket. Det är ju natrium, mycket i salt. Det försvinner ut med svetten. Så har du en häst som svettas mycket, den behöver mycket salt. En normalt svettig häst, när jag säger normalt svettig häst, då menar jag en häst som bara är svettig under schabraket. Svettas ut mellan 12 och 16 teskedar med salt. Tänk då när hela hästen är svettig efter man har varit ute och galopperat en varm sommardag. Hur mycket salt som försvinner ut. Och det är inte bara salt, utan det försvinner magnesium igen då, som hästarna bränner mycket. Försvinner också ut genom svetten. Kalium, kalcium. Och det är det som är elektrolyter. Så det är ju jättebra att tillsätta salt i kontrollerade former. Och även elektrolyter.
En liten nypa salt alltid. Och sen om man har tävlar eller tränar hårt, elektrolyter efteråt.
Ja.
Och men vadå en nypa salt?
Ja, men det här kan man ju räkna alltså ut
så här,
såklart.
En näve. Så här, näve. Alltså inte näve.
Men alltså en matsked eller en deciliter?
Ja, det kan vara lite olika beroende på hur mycket de har svettats såklart. Det där kan man ju såklart räkna fram. Svettas
inte jätteofta tyvärr.
Det viktigaste är att när man tillsätter salt, jag ger ju extra salt till mina hästar nu för att de ska dricka mer till exempel. Det är att servera dem vatten, för de blir törstiga av elektrolyter och salt. Och ger man dem vatten så reglerar de det själv helt enkelt.
Men för på somrarna, du ger ganska mycket salt va?
Mycket skulle jag inte säga. Men jag ger lite extra. Men jag vet, jag var på så här studiebesök på en annan ridskola. Mm. Och då hade de tagit bort saltstenar faktiskt och bara gav dem salt. Mm. De skulle göra en studie för att se om de ett sparade pengar i form av saltkostnad, men också spånkostnader. Mm. För de som äter salt är oftast rätt grisiga ju i boxen också. Eller kissar mycket, för att de dricker ju mycket då antar jag. Mm. Så jag är faktiskt också kanske lite inne på att göra det. Mm. Jag vet inte.
Ja.
Är det dumt?
Nej, jag skulle göra det alla dagar i veckan.
För sen brukar jag att alla hästarna har saltsten i hagen.
Ja.
Men det går ju inte nu.
Nej.
Eller jo, det går. Men den har ju försvunnit i morgonbitti. Mm. Men när det är liksom vår, sommar, höst. Innan det blir liksom gegga och is. Så har de alltid salt i hagen.
Mm. Absolut. Nej, men då har du det under kontrollerat.
Men man vill inte göra för mycket salt heller. Det är därför jag undrar det här med nypa.
De reglerar själv. Så länge de får vatten, då är det inga problem. Skulle jag ta bort saltsten från Neo, då skulle han börja gråta. Han älskar att slicka på sin saltsten. Och det är inga mängder. Men han
tror jag kanske, men jag tänker efter. Det är kanske matsked då. Jag tar inte en näve som att jag håller handen ner från att jag häller i min näve. Inte så. Jag sätter mig handen i lådan och så tar jag en nypa.
Mm. Så en matsked räcker skulle du säga? för en vanlig häst.
Det beror på hur mycket de svettas. Men
för lite, mellan, alldeles för lite,
en vanlig foderstat. När jag sitter och räknar så är det ju väldigt vanligt så här, mellan 10 och 30 gram kanske att jag behöver lägga till. För det är alltid rött, alltså i mitt diagram när jag lägger in. Tack och lov behöver jag inte räkna för hand, utan jag har ett program som talar om, och så lyser det rött eller grönt, och så talar den om kvoter och så vidare. Och natrium är ju alltid lågt, oavsett. Och då är det väldigt vanligt att jag lägger in mellan 10 och 30 gram. Men sen kommer ju svetten också på det här. Mm. Så då kan man behöva tillsätta mycket mer än vad man faktiskt tror. Och då kan det handla om flera deciliter.
Du, har du en fråga där?
Okej, vi tar den här då. Det här är typ Neo. Vad kan man ge till vallacker som är hingstig mot, som är hingstig mot i perioder? Peppar har jag provat.
Ja.
Neo, han kan inte gå med tjejer.
Nej, han kan inte hingstig. Gå med killar heller. Nej. Faktiskt hemma hos oss.
Va?
Nej, han klättrar på våran depå nu faktiskt. Ja, han började göra det. Vi hade ju dem ihop i början, men nej.
Jaha.
Så det var ju lite
tråkigt. Depån är icke artbinär.
Vad sa du?
Det är det på en icke-artbinär. Ni kan inte bestämma vad tjejer.
Nej, exakt. Alltså, det här är ju såklart också med hormonbalansen. Det här är ett komplicerat system vi bär på. Hästarna bär omkring på. Alltså. Och det är svårt att säga vad det beror på. Munkpeppar funkar på väldigt många. Både på ston
och... också,
ja,
exakt.
Precis. Men jag skulle säga att det ligger ju oftast någonting annat bakom. Och får man lite mer balans i det här så brukar hormonerna också rätta till sig. Det är också precis som för oss. Stressar vi, vad händer med våra hormoner då? De lever loppan. Så man behöver ha balans på det mesta.
Och vad kan man göra om munkpeppar inte hjälper?
Försöker titta bara vad... Jag vet egentligen inte. Jag har inget enkelt svar. Jag vet, man vill ha. Ge det här och så blir det bra. Men det är så komplicerat system som vi bär på, så det kan vara väldigt individuellt vad det är som orsakar det här hingstiga beteendet. Precis som med brunstiga ston och så vidare. Det är så individuellt. Och oftast är det obalanser som ligger bakom.
Tar du blodprov på din häst?
Nej. Alltså, det är klart jag gör det. Jag har gjort det. Men inte för att kolla just... normala näringsstatus. Nej. För det kan ändras så mycket, även om man tar ett blodprov och så ändras det till nästa och så vidare. Men såklart misstänker jag att är det något som jag behöver kolla, då gör jag ju det. Men inte just för...
Det är ingenting du skulle rekommendera? Alltså, det är inte så att du säger till mig direkt här, ta blodprov?
Om jag tror och misstänker att det är något fel.
Ja.
Absolut. Sköldkörteln till exempel, eller det kan vara...
Jo, men du tänker inte så här på mineralfattigt. Alltså, förstår du, om du så här, jag tror att den kanske har mineralbrist, ta ett blodprov och se.
Nej, men då kartlägger jag genom att ställa massa frågor och titta på historiken. Vad är det som har gjort? Vad åt den för att få det här? Har den legat back på någonting väldigt länge? Varför har de här bristerna? Det är så enkelt många gånger. Enklare, tycker jag. Men... har man gått på brist på någonting väldigt länge, då kan det ju leda till att det blir en sjukdom. Så att det är viktigt att hålla koll. Så det är, och jag vet många som gör det.
Vi har en lyssnare som undrar vad för bästa tips för att undvika kolik. Om man har svårt att vattenbalja i hagen med värme, nu när det, om det har varit kallt i vinter, säger vi. Mm. Hur ska man göra då, som inte kanske dricker tillräckligt?
Ja, men då är ju mashen perfekt ju.
Ja, och det är också en fråga. Vad är det bästa och sämsta med mash? Du kanske kan dra ihop de här frågorna till en då. Är det onödigt eller överskattat?
Nej, det är jättebra. Jag älskar mash. Aha. Det hjälper ju så otroligt många hästar på att klara sig. Alltså, det är därför vi säljer mash till klinikerna, till exempel kolikhästarna och så vidare. Det är jättebra att ge förebyggande syfte för att de ska dricka och hålla magen igång. Så det är jättebra.
Okej, en lite längre fråga här då. Ponny som får en uträknad foderstat men sätter dåligt med muskler. Har successivt ökat höet som har kvot 6. Får lite bet för en müsli för att få i mineraler. Kan bristen på baljväxter vara problemet?
Där kommer ju aminosyrorna in i det här med protein. Det är ju... Om den har en uträknad foderstat och allting är perfekt i teorin, det är ganska vanligt också, allting är perfekt i teorin. Därför så gillar inte jag alltid det teoretiska faktiskt.
För att de är också individer typ.
Ja, exakt. Och det kan vara någonting, även om jag räknar ut en foderstat från och med nu och framåt, så är det ju fortfarande någonting som har gjort att de har hamnat där. Och då behöver man ju kartlägga lite grann. Och just protein är så vanligt att man öser på.
Och vad händer då? Kissar de ut proteiner också eller kan man ge för mycket?
Ja, man kan ge för mycket.
Men de kan ju typ få foderknölar. Inte det oftast att det är för mycket proteiner?
Det där med foderknölar, det beror på vem du pratar med. Så den vill jag
uttala
mig om. Det är så känsligt ämne. Men de kan ju få någonting som heter bara om gruppsjukan. Men, så man ska inte ge för mycket proteiner. Nu är det väldigt ovanligt och jag har inte träffat på någon som har fått det. Men man ska ha balans. Och framförallt så gäller det att ha kvalitet på proteinet. Man kan inte bara ösa på med 5 kilo lucern för att hästen behöver sätta muskler. Du behöver ha rätt aminosyror. Och det finns ju till exempel lysin i en aminosyra. Jätteviktig. Det är den viktigaste för muskelbyggnad på hästar. Metionin till exempel. Så det kan vara kvaliteten på aminosyrorna. Och det är där baljväxterna kommer in lite grann, för det är mycket protein. Men kvaliteten på aminosyrorna är jätteviktig för att de ska kunna bygga muskler.
Om man har en häst som är bukig. Du vet, den är fet, fast ändå inte. Man ser det i benen. Hur gör man då?
Ja, det där kommer ju, alltså det är nog obalanser i grunden. Just nu är det ju många bukiga hästar för att de, om man äter halm, mycket halm ger ju att, gör ju att hästarna blir väldigt bukig många gånger. Och så tar man bort det, så är de borta på 2 dagar. Liksom.
Varför blir de bukiga av halm?
De äter mer än, eller det blir obalans. Det är obalanserna som blir. Nej, halm är jättebra. Jag älskar halm. Nu är det jättesvårt att få tag i halm. Alla hästar borde ha halm att pilla med i boxen hela tiden egentligen. För att det stimulerar ju tuggtiden. Och då får man väl ha en häst som är lite bukig då för att den får tugga lite. Men oftast beror det här, enligt min erfarenhet i alla fall, på att det är någon obalans någonstans som gör att de inte riktigt... Det är något som inte stämmer. Så då kan man behöva se över foderstaten i helhet helt enkelt. Och då brukar det ordna till sig.
Vi fick en fråga här också som var, vad ger hon sina hästar för grovfoder och kraftfoder, samt vad gör, hur gör ni, gör Rebecka? Var är foderstater? Okej, ska jag säga då? Milan, det är ponny. Hopponny, det är ponny. Nu har han haft en liten vilovecka, men i vanliga fall när han är igång, han får... Nu ska jag säga, det man ska säga om vårt stall, i och med att det är så stort, det som du, det du var inne på, det är svårt när det är så många hästar, alla måste allting samtidigt. De får frukost vid 7:00, de får lunch vid 11:00, typ. Sen så får de, hönor kommer in igen från hagen, eller höslarna kommer in igen från hagen vid 2:30-3:00. Och sen får de mat vid 5:30, och sen får de mat vid 9:30-10:00.
9:30-10:00 skulle jag säga.
9:30-10:00, det är grovfoder givna. Och då får de kraftfoder ihop med frukosten, ihop med 17:30 maten. För då får alla samma lika. Sen om man vill ge någonting utöver det får man göra det själv när man vill. Men det är liksom det som de har. Och då äter väl Milan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kanske 13 kilo grovfoder någonting.
Han äter ju också lika mycket som Salsa. Så det är ju också kul.
För men han var också
jag kan tänka mig att hästar är ju också som oss människor. Vissa har ju hög ämnesomsättning. Och andra kanske lite...
Men han var ju också... Han tappade ur förra hösten jättemycket. Förra vintern jättemycket. Han var ju supertunn. Och jag, du vet, matade och matade. Jag köpte special hö och det ena med andra verkligen. Så jag försökte få honom att behålla vikt eller komma upp i... Alltså han blev ganska mager under våren. Och bättrade inte på sig under sommaren riktigt heller. Han blev bättre i magen under sommaren. Han bättrade inte på sig. Sen i höstas då började han sätta hull. Överhuvudtaget. Och då blev jag så glad. Och så var jag så här, nej, håller han på att bli tjock nu? Så började man så här, ska man bara trö-? Och då var det du, Rebecka, som sa, nu passar sig inte han, blir tappar ur igen. Så nu har han fortsatt äta så här mycket. Det verkar ju funka bra. Han ser jättefin ut nu. Jättefin.
Jag upplever, det är ju svårare att få upp dem med hull. Om man så här, nu har han kommit upp, nu tar jag bort. Och rasar han då är det ett år till som ni sparar på att bygga upp det där. Så jag bara, nej, låt han vara nu.
Ja, så nu äter han ganska mycket grovfod, eller han äter det. Och sen så äter han då på de här givorna då alla hästarna i stallgången får kraftfoder, så vill jag inte att han ska få noll för att bli ledsen. Så han får 0,25 havre vid varje giva. Så han äter 0,50 havre över dagen. Och så får han, nu ska jag se här, isen Excel från Pavo. Så får han, det ger vi honom lite beroende på hur mycket han tränar eller går. Men någonstans mellan 0,5 och 1, en halv eller en skopa. Beroende på. Och då får han det efter att han har ätit, för det har jag förstått är sånt som man ska äta torrt, men han får äta, han får det ihop med att han ätit hö en stund innan, så att han har kommit igång och tuggat och haft sig. Så det brukar vi försöka tajma så att han får antingen när han då har kommit in och fått hö när man kommer in, eller alltså att det tajmar med våran ridning lite. Men så får han också fiberbit som vi blöter upp och morötter efter ridning.
Perfekt.
Typ en halv skopa får han just nu. För han behöver inte bli mycket större. I och med att nu är han fin.
Det kommer hålla honom i hullet jättebra. Jättebra foder.
Är det lagom? Och så mineraler förstås. Och salt. Ja. Och B-vitamin. Mm. Sen var det slut, tror jag.
Och snart magnesium.
Nej, inte, han behöver inte magnesium. Nej, ja, tror du? Han som är så lugn. Även lugna hästar ska ha magnesium.
Alltså, det är bra för musklerna, det är bra för återhämtningen.
Men tänk om man blir ännu lugnare, det vill jag inte.
Nej, men det är inte det.
Jag tror inte heller att det...
Det, jag har inte så han magnesium också. För det får han inte. För jag tänkte att han är så lugn. Jag tänkte att de blir bara såsiga av magnesium.
Nej, de blir inte, nej, de blir inte sömniga av magnesium. Det kommer det snarare tvärtom. Alltså, vi, har ni provat magnesiumtillskott själva någon gång?
Ja. För jag måste äta det för kramp annars.
Jag kan inte sova.
Ja. Och har man brist på magnesium så blir man ju väldigt trött. Så att det kan vara...
De säger alltid att man ska ta magnesium om man inte kan sova på kvällen.
Exakt, och det finns ju, det här är ju också. Det finns en djungel av olika magnesiumsorter.
Jag tar inte magnesium nu, kan jag säga.
Oxid och så vidare. Det finns en hel radda med olika sorters former av magnesium. Vissa är bra att ta på kvällen om man har svårt att sova. Till exempel citrat, jättebra om du vill få igång magen. Så att det är... Och där kan det ju vara, det är väldigt vanligt att man säger då som människa att nej, men jag har provat magnesium men det funkar inte. Kanske för att man har fel form av magnesium eller att det är för låg dos helt enkelt. Så att det beror på.
För jag började käka nyponpulver för att det gav mig till hästarna. Det var ju trendigt ett tag, jag vet inte om det är trendigt längre. Men ja.
Jättebra.
Och det började jag ta själv för jag tänkte att funkar det på hästarnas leder måste det funka på mina leder.
Det är nyttigt och bra.
Så det tar jag. Mm. Nyponpulver och MSM men inte magnesium. Det kanske man borde börja med.
Ska vi ta en till fråga?
Ja.
Min ponny ratar mineraler, även blandat med mash. Varför gör hon det? Har du något tips?
Mm, men alltså mineralsmak, hur gott är det? Koppar, zink, järn, alltså tänk.
Har du ätit zink? Det är så... Bara sån här med pipett. Alltså det... gud, det är typ tungan drar ihop sig.
Mm. Det är inte gott, så hästarna är ju smarta. De pillar ju ut det här. Men det finns ju då mineraler. Nu jobbar ju jag med ett av mineraler som heter Vital, som Pava har, som är goda. Hästarna äter dem.
Varför
som,
är de goda?
De är tillverkade på ett sånt sätt så att den här mineralsmaken utsöndras inte förrän i magen. Så att det är små pellets som de äter som godis ur handen. Så det finns ett enkelt trix för det. Men såklart, man måste ju se att de här mineralen ska ju passa till ditt grovfoder också. Men generellt så är det en mineral som passar till de flesta hästar. Vi har fokus mycket mikromineraler i våra mineraler.
Och för att bara backa tillbaka. Jag sa i förbifarten att jag ger att Milan får isen Excel. Mm. Vad är det?
Isen Excel är ju en müsli som den är gjord för magsårshästar. Passar lika bra till känsliga individer eller hästar som presterar. Som ska prestera på högsta nivå men man vill kanske hålla nere med sockerstärkelse. Så energin i isen Excel kommer ifrån långsamma källor som fett och fibrer. Det är mycket volym i den här müslin. De får mycket tuggtid. Tuggtiden stimulerar ju salivproduktionen vilket är bra att neutralisera magsyran. Så hela den här produkten är gjord för en känslig mage.
För nu han har inte känslig mage. Eller han är bra i magen och han har bra hull och han är inte en känslig häst. Han är inte nervig. Men jag ska ändå ge det här.
Alltså, mina hästar har inte magsår, men de äter isen Excel. För jag tycker det är en fantastisk produkt och jag rekommenderar den till... Jag tycker att alla sporthästar skulle äta isen Excel. För den är en väldigt hälsosam produkt. Så ska man prestera och behöver uthållig energi på ett bra sätt för hästarna så är den perfekt.
Men det är en müsli.
Det är en müsli.
Som är ett kraftfoder.
Ja.
Bra, då är jag med.
De får uthållighet. Det är liksom ingen explosiv energi i isen Excel. Men hästarna mår ju toppen.
Och om man vill ha explosiv energi, vad tar man då?
Då får man ta lite mer snabb energi. Alltså man har lite mer socker och stärkelse och så. Så hästarna får lite mer raketer under hovarna.
De säger att hästarna blir sånt av havre. Är det bara en myt?
Oh, det där är också vem du frågar. Liksom en del säger att det bara är en myt. För det, ja, då säger jag så här, det handlar om näringsupptaget också. Varför blir de det? Det är någonting för de flesta hästar, alltså havre är ju någonting som de flesta hästar ska klara av, men det är någonting annat som ligger till grunden varför de inte.
Om man vill ha lite mer fjong, då kan man alltså på lite mer med havre.
Alltså det här är så roligt för att jag brukar ta som exempel när jag föreläser. Vi var på en tävling en gång, ska jag ta det exempel? för att folk förstår lite grann då. Vi var på väg in på en tävling, faktiskt vår första tävling med Neo. Vi var på väg in i framhoppningen och ut kommer det en mamma och en dotter. Och dottern gråter. Och det har inte gått bra antagligen på framhoppningen. Och mamma går i arga steg så här. Nu ska vi gå hem och ge våran häst havre. Så att, och då tänkte jag okej. De ville ha mer energi. För det är väldigt vanligt att man öser på med havre. Men den här hästen, den var ju fet. Det här var ju också på sommaren, precis. Slutet, den har säkert gått på bete. Den behöver inte mer energi om man tittar på så. Så det kanske inte är det optimala att ge den här hästen havre. Men många trötta hästar ligger ju brist på till exempel natrium. Väldigt vanligt. Man blir trött om man har brist på salt. Elektrolyter, jättevanligt också.
Även på vintern vid hård
träning? Ja, gud. Även om de inte svettas, de ligger back. Och musklerna funkar inte utan elektrolyter. Så har du någon häst som är lite så, visar det. Att de kan bli lite spänd, kanske korsar länden och så vidare. Elektrolyter hjälper många hästar också till att få tillbaka det här.
Och ger du det en kort period då, eller på två träckor, eller ger du det bara alltid?
Vilket?
Elektrolyter.
Alltså, svettas de alltid? Varje gång de svettas elektrolyter. Mm. Och vissa hästar mår ju bra av att få lite elektrolyter varje dag. Om man har, alltså beroende på vad man har för behov helt enkelt.
Mm. Okej, en till då. Vill gärna höra om Pavos pre- och probiotika foder. Vilka verksamma ämnen och så vidare. Vad är ens pre- och probiotika?
Mm.
Det är ju typ våran Proviva, eller?
Jag brukar förklara så här. Alla vet att antibiotika är något som dödar liksom,
ja,
bakterierna.
Det tar bara allt. Bra och
anti
dåligt.
Betyder motliv. Mm. Probiotika betyder för liv. Och sen har vi prebiotika. Det är alltså maten för de levande mikroorganismerna. Så att, och det kan man ju behöva både och i ett tillskott. Och nu var ju frågan just, vad har Pavo och vad är det som är bra med det? Och vi har ju ett tillskott bland annat. Vi har mycket prebiotika och probiotika i våra produkter också. Till exempel Isen Excel som vi pratat om. Men vi har ett tillskott som jag älskar, som hjälper många hästar, som heter Gut Health. Och den har då förutom då pro- och prebiotika så har den även lite utrensande egenskaper, för den innehåller till exempel korngräs, jättenyttigt. Antiinflammatorisk effekt på korngräs. Det är många av oss hälsonördar som gör smoothies och så vidare som har i korngräs, för det är nyttigt.
Kul, jag hade hört.
Nej, inte jag heller.
Jag har jobbat i hälsokostbutik.
Probiotika, det har vi köpt separat probiotika till Milan då, när jag tyckte han var tunn eller att han inte, jag ville bara se vad fanken det kunde vara. Mm. Så man har fått i liksom perioder.
Det är bra att fylla på. Mm. Man behöver bakterier från olika stammar. Det finns ju miljontals.
Men nu har jag pausat det, för jag tycker att han var så bra. Så då ger inte det.
Ja,
det
man behövs inte alltid.
Hundra olika saker.
Mm. Förlåt, det är bra att fylla på. Man kan ge som en kur lite då och då. Alla foderbyten, alla säsongsskiften är bra. Vid resor och så vidare. Jag har alltid Gut Health i min foderkammare. Ska jag efter avmaskning till exempel, eller ska vi resa och så vidare, då ger jag alltid en liten kur helt enkelt för att stötta upp med det.
Och sen några dagar måste man ge en kur?
Nej, men egentligen inte bara några dagar skulle jag säga. Jag skulle ge några veckor faktiskt. Ja, det skulle jag göra. Mm. Och sen beror det på om de äter antibiotika. Då skulle jag ge 2 månader kanske. Verkligen för att fylla på. Och den har också en utrensande. Den tar bort dåliga bakterier också. Så den både fyller på och rensar ur. Man kan behöva städa upp lite ibland faktiskt.
Mm. Och vad rekommenderar du till en häst som haft magsår? Så antar jag att de har tagit
gastroskopi kanske. Ja, men precis.
Det.
Och där, alltså till magsårshästar, hästarna ska ju inte stå tom egentligen på mag.
Det du sa ju också förut att det är väldigt vanligt att hästar har magsår.
Jätte.
Så det här kanske man också ska då kolla upp om man misstänker det.
Ja, absolut.
Måste man då gå ner med en kamera eller kan man göra det på ett annat sätt?
Alltså så här är det ju, gastroskopi innebär ju också en del risker för hästarna, för att de ska ju fasta en hel dag. Och det är inte hälsosamt. Man kan ju framkalla ett magsår att hästen står på tom mage. Så att en del veterinärer tycker inte heller om det. Och har man då en checklista, eller på att säga, men checkar du av de här symptomen, bam, 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 bam. Det här är tecken på magsår, och så talar man om det för sin veterinär. Så är det många veterinärer som man kan få medicin utskrivet för att testa. Blir det en förbättring? Och många hästar blir ju bättre. De blir inte bra på en gång, men de blir bättre efter några dagar, så märker man skillnad och då vet man. Så man behöver inte gör gastroskopi. Det beror på vilken veterinär man har. Det här är min erfarenhet i alla fall. Att en del veterinärer säger det behövs inte och du ska inte behöva göra det för att det är inte snällt mot hästen. Men en del veterinärer vill absolut, de skriver inte ut någon medicin. Vi ska göra gastroskopi, vi måste titta. Det finns olika grader av magsår och så vidare. Och då finns det ju olika mediciner. Så att, och då får man ju, man har ju bäst relation med sin veterinär helt enkelt. Men sen då, jag pratar ju foder och hur man kan förebygga det här. Och man kan ju få magsår av många olika anledningar. Men för att förebygga det här så är det ju viktigt att man... de ska inte stå tom på grovfoder.
Det tyckte jag var så fint. Du hade ju en föreläsning här för något halvår sedan som jag var på. Mm. Och då visade du också hästen genomskärning. Och man fick se var magen går, var magsäcken sitter. Och i så här förhållande till sadel och sadeljord. Och du betonade också vikten av att hästen inte ska vara helt tom i magen när man rider på dem. Mm. Utan att de ska, man ska låta, helst låta dem äta lite grann. Det här har jag tänkt jättemycket på efter det. Berätta.
Hästarna är ju ett flyktdjur. De vill inte ha för mycket mat i magen och de behöver bara helt plötsligt fly. Liksom. De är gjorda för att äta lite hela tiden. Och går det för många timmar utan mat i magen så då skvalpar ju den här sura magsyran runt i magen på dem. Så det är ju med fördel att man kan ge lite grovfoder innan man ska rida. Det kan man göra ända fram tills man sätter in bettet i munnen på dem egentligen.
För jag tänker på när man kommer in från, alltså nu har vi ju i och med att våra hästar får ju grovfoder ganska många gånger per dag, ganska tätt, så de blir alldeles så tomma kanske. Men om man så här, ska rida precis när de egentligen skulle få mat, då ta en tuss så att de har lite.
Jag tänker att jag gör ordning i boxen, alltså så att den får stå och äta medan jag borstar, så får den ändå i sig lite mat.
Jag har liksom inte tänkt på den aspekten av det förrän jag var på den här föreläsningen. Så det är
det ska inte gå mer än 4 timmar egentligen för att, mellan fodringarna. Och när man tittar på hästar hur de väljer själva om de har fri tillgång, så har de aldrig paus på mer än 2 timmar själva. Mm. Så 4 timmar max egentligen mellan fodringar.
Ja, det är natten då.
Ja, då finns det ju en massa olika slow feed-lösningar och så vidare. Och försöka fodra så sent som möjligt. En del stall är jättebra på det här. Att hjälpas åt och fodra så sent som möjligt och så tidigt som möjligt. Och så.
Kommer det spån?
Jag bara, hoppas jag inte. För det är ingen här som tar emot det.
Gud, vi skulle kunna prata hur länge som helst om det här. Har vi en sista fråga? Du ska också hinna rida.
En sista fråga. Okej, om man har en stor äldre häst som man vill behålla ett bra hull på. Mm. Som börjar, den börjar bli äldre och den är rätt stor. Vad ska jag ge till den så att den ska fortsätta vara rund? Och
alltså fiberbit alla dagar i veckan. Det är sådär, det är det mest hälsosamma tycker jag. Det löser ju så många problem. Och de här äldre hästarna, de håller hullet. Det finns ingen tunn häst som äter fiberbit. Och sen såklart, nu har ju ni jättefint grovfoder. Man får ju inte alltid välja, eller säga, det kan man ju såklart vad man köper
i
in.
År har man
i år var det, jag vet, i år har det varit jättetokigt, men ja, och komplettera med det som saknas helt enkelt till det grovfodret som man har. Och det finns ju foder anpassat för äldre hästar.
Härligt.
Ja, så man ska kunna prata om, jag vet att när vi stänger av nu så kommer det komma 1000 frågor till.
Absolut.
Absolut. Om man vill kontakta dig, ska man DM'a dig då eller ska man, vad hör man av sig någonstans?
Man kan mejla mig. Jag är jättelätt. Mejlade smalin@pavo.nu.
Kolla.
Går bra.
Då, var beredd bara. Gör inkorgen redo.
Ja, verkligen. Ja. Nej, det är så bra. Jag mejlar ju hela tiden. Så fort jag får en ny analys så bara, hej!
Och vill man ha hjälp att beräkna foderstat så finns det jättebra formulär på vår hemsida. Och då är det ju fler än jag som räknar foderstater, tack och lov. Så att vi hjälps åt liksom, med det.
Ja, det är superbra. Jag är så himla glad att Milan som sagt som blev mager av någon anledning som jag inte riktigt kan förstå. Han har inte magsår, han är inte nervös, han liksom inte, men han bara så tunnade ur jättemycket. Och han har verkligen, sen vi fick hjälp av dig, han har verkligen blivit jättefin i kroppen och pigg och glad och öronen för. Det var han förut också, men han var, du vet, man blir trött av när de tappar så mycket vikt. Mm. Du vet, man inte riktigt fattar vad det är. Man bara säger, jag lovar, jag ger honom mat, massor, men det fastnar inte. Men nu som sagt, så det är jätteglad för.
Ja, jättekul.
Verkligen. Tack för att du kom hit.
Tack själva, jättekul. Tack.
äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.